Blir det ett mittenalternativ i valrörelsen nu?
Det finns ju varken ett alternativ till vänster eller till höger i alla fall.
Bussen där alla ungdomsförbundare var tvungna att samlas avslöjade saker.
Det här, det är politiken. Med Maggie Strömberg, Torbjörn Nilsson och Henrik Torehammar.
Jag fattade ett beslut igår. Vår fotograf på partiledardebatten på Expressen som var i Frihamnen frågade sig, men ska jag inte skjutsa dig hem? Jag bara, gud vad snällt man fan. Och sen så plötsligt så såg jag min möjlighet. En buss som stod där och alla ungdomsförbundare tog den. För det var ju liksom sista bussen.
Var det en lokal buss?
En blå buss
i
Stockholm.
Det var inte särskilt inhyrd. Det var inte Jimmy i bussen.
Nej, typ. Du vet den här känslan av att så här, poliser typ trycker undan mig den fria pressen. Bara, det kommer bilar för din egen säkerhet. Stå på rätt sida. Jag bara, är journalist.
Det här var, så,
var det när du väntar på bussen?
Nej, nej, jag skulle vara efter debatten. Du vet, debatter, då kommer ungdomsförbundare står och liksom
hejar.
Ja, det är
hejar. Publik du pratar om.
Alltså
ja.
De som står var ju, nej, de står utanför och hejar.
De hade ingen publik inne på Expressens partiledardebatt. Men det är liksom deras skrik liksom nådde in till oss som satt och bevakade på plats den här partiledardebatten och liksom kanske tog bort lite utspelen som politikerna försökte göra där inne. För det var ju liksom, det är mycket energi med ungdomsförbundare. Jag har också varit på den här slaget om Sergel, den här liksom natten när alla ungdomsförbundare ska komma och försöka paxa platser för att få de bästa affischeringsytorna i Stockholm, för att myten säger att den som vinner slaget om Sergel vinner makten i riket, som de hela tiden säger, de här ungdomsförbundarna.
Det måste ju vara en väldigt gammal myt. Alltså, jag menar från tiden då det inte fanns annan teknik.
Nej, men ja, nej, jag
nu kan man tänka så, för den som vinner TikTok, ja, eller jag vet inte.
Men de håller i sina fina traditioner, ja, det var
härligt. Och man får tacka dem för det.
Du klev på bussen med de här ungdomsförbundarna.
Ja, för att jag hade liksom stått och pratat med dem. Det var bara så här små detaljer att jag så här, SSU stod på ena sidan först liksom, och är studenter liksom utanför den här vi var i Frihamnen liksom, så industriområde och liksom, ja, men du vet, det är ju något väldigt manierat eller konstgjort i allt det här. Någon ska stå där, de ska heja på sin ledare. Sen hade de, och då kände jag igen folk från det här liksom, ni var ju också arbetarna som var ute i slaget om Sergel, eller jag stod och babblade lite med dem där. Och sen så varför hade ni flyttat på er till andra sidan? Så här, för då kom Palestinarörelsen och vi vill inte associeras med dem. Så då hade liksom alla ungdomsförbund sprungit över till andra sidan för att kunna ha liksom en fysisk distans.
Var det Palestina demonstration utanför partiledardebatten?
Ja, det är, också tydligen alltid. Det är också en ny tradition som vi har. Och sen så märkte jag att det var unga människor och de tog den liksom kollektiva trafiken. Jag tänkte så här, här blir det nog lite spännande för nu kommer ju alla på den här bussen.
Ah, du satt med allihopa på en och samma buss.
Det var så varmt. De var så skrikiga. De var liksom så stissiga som unga människor kan vara när de brinner för saker. Och jag hamnade mellan CUF och SSU.
Ja, hur kändes det för farbror?
Ett farbror fick sitta ner för att farbror är gammal. Ja, så att jag bara, jag är gammal, jag får gärna sitta ner, tack.
De var så väl uppfostrade.
Ja, och sen så ville de också ta selfies med mig, så det var mysigt. Men de kunde liksom inte släppa det här, även de röda och gröna som på något sätt stod på samma sida liksom, man märkte SSU-erna var så här, gud, varför skulle ni bråka så mycket med Vänsterpartiet i den här partiledardebatten?
Sa de till Centerpartisterna?
Ja, precis, och de bara, det här är nya mitten, bla bla bla, sa CUF, och de var så, och så skrek de den senaste opinionssiffran som Verian eller SVT hade av misstag publicerat.
Vi vet inte om det var utav misstag. Vad vet vi det?
Ja.
SVT publicerade sent igår kväll en opinionsmätning. Först liksom kom bara siffrorna ut, som, så det började cirkulera på
sociala... Som rådata typ?
Nej, men alltså staplarna liksom, okay, började cirkulera på sociala medier. Och då gick jag in på SVTs alltså första sida och kollade, ja, för man vill ju se. Och jag kunde inte räkna ut gapet själv. Och då fanns ingenting. Det gick liksom inte att hitta någonting. Siffrorna bara fanns, men ingen kom, inga pushar, kom ingenting.
In kontext, de bara,
men har du fått bekräftat att det var en misstag?
Utav en rimlig källa, ja.
Nu vi ska prata om licenspengarna.
Nej, men jag tyckte på något sätt att det kändes härligt när jag trodde att det inte var misstag, att de släpper sin mätning som alla har gått och väntat på en jättedålig tid, för att de behöver liksom inte maximera konverteringar på sina opinionsmätningar. Jag blev liksom glad av det.
Ja, och känner
jag tyckte det verkar
fint
härligt
när marknadens hand inte där och håller på.
På tal om marknadens hand, Tidögänget på din buss, var det inget Tidögäng?
Det fanns, alltså, inga ungsvenskar, inga ungliberaler var där, inga KDU-are
heller. Alltså ungliberalerna sitter väl i partiledningen nu för tiden, så ja. Det är inte så jävla konstigt att de inte var på bussen.
Nej, och jag kommer inte ihåg, det, som de andra ungdomsförbundarna sa, Luff har väl checkat ut från Simonas.
Ja, de hejar ju inte på Simon. De var inte ens på kommunbagarna.
Men Muff då?
Muff var
klassisk kampanjorganisation ändå.
Jag var där och hejade på sin Ulf. Jag hann inte prata jättemycket med dem, för precis när jag liksom var mitt i allt det här SSU och CUF som skretjäntade 8%, 8%, för de hade fått så mycket procent. Mm. Då blir det något gruff och bussen stannar. Och plötsligt så kommer det liksom en röst från, antar jag, busschauffören, den enda vuxna förutom moi, på detta transportmedel, som sa: vi stannar nu, vakt är tillkallad. Och jag bara, ursäkta mig, vad? Och då, liksom, det är så himla trångt, så jag kan liksom inte fånga, jag kan inte vara journalisten som bara så här försöker fånga någon, utan jag får lite andrahandsuppgifter. För då är det liksom CUF som står i mitten, och det kommer en ansvarig kvinna som är så här: skicka baks de här megafonerna, jag vill säga, jag förstår vad som hände, vad hemskt, om man behöver prata, hitta någon vuxen eller någon ni litar på och prata av er, det kommer en vakt nu. Och då verkar det, återigen lite andras uppgifter, ha varit någon sorts incident mellan Palestina-demonstranterna som var med på bussen och muffarna. Och jag förstår inte om det var något fysiskt eller om det bara sas hårda ord. Och det avgör ju lite om man känner så här, är det hot mot demokratin eller är de fucking snowflakes? Men hur som helst, bussen stannade, en vakt kom in och då var de bråkande parterna borta i alla fall. Och jag kände att på något sätt var så talande att CUF tog på sig den här trevliga, scoutledaraktiga. Ja. Jag hoppas alla mår bra nu. Det kändes så här, det är inte så här demokratin ska fungera. Ingen ska säga hårda ord mot varandra så att någon blir ledsen.
De är verkligen det nya Miljöpartiet.
Nej, men det var ju också som den här, alltså kommer ni ihåg det här gamla, när vi skrev i Expressen för 100 år sedan om den gamla maktlagen under pandemin, när alla partiledarna satt och bråkade på så här möte, och så var Anders W. Jonsson med på skärm, för att det var ju, han satt hemma på gården. Och då skulle de liksom medla, när Centerpartiet ska vara den här medlaren som ingen vill ha, typ. Men nu kanske de ändå, nu kanske liksom, vi har då skrattat åt Centerpartiet länge. Vi har ju skrattat åt Centerpartiet sedan 2018 ungefär, för deras fantasi om den breda mitten, om den som ska få ihop SOM och allt vad de har liksom tänkt sig och drömt om, som alla andra har tyckt varit fullkomligt orealistiskt. Men är vi ändå på väg mot att Centerpartiet får rätt? Är det inte så man ska läsa nattens opinionsmätning och stämningen?
Det är ju fortfarande bara en mätning. Men om vi lägger ihop den med demoskopmätningen som kom förra veckan, så har ju Liberalerna parkerat sig kvar långt under rimlig nivå för att vara intressanta för några egentliga taktikröster. Alltså om vi går på statsvetenskaplig forskning, så är man där på 2% eller under, som de var i Verian, så är man ju irrelevant. Så om vi bara, vi kanske måste börja att utgå från att Liberalerna inte finns i det parlamentariska spelet. Och då finns det ju heller inget regeringsalternativ till höger.
Nej, för det är ju också att det här gapet verkar om något ha ökat i Verian-mätningen. Demoskopmätningen så hade ju minskat drastiskt, och på något sätt så gav ju det lite ett narrativ till tid att de kanske kan komma tillbaka. Nu börjar partiledardebatterna, det kan komma hända saker när folk verkligen pays attention i slutet. Men den här blev ju inte bara en kalldusch, det var ju som liksom någon blåste ut det här lilla ljuset i tunneln. Och nu står Ulf där och bara känner, vad är det som finns här i tunneln?
Det väntas ju fler mätningar i veckan och även nästa vecka, vad jag förstår. Men och det är ju, alltså, jag vet inte, jag pratade med lite partistrateger efter att demoskopmätningarna hade kommit förra veckan för bara för att försöka luska i så här, hur ser era siffror ut? För de mäter ju internt. Och då var det någon som sa till mig så här, det är jättesvårt att mäta nu, för det är jättesvårt att mäta de osäkra väljarna. Det är liksom svårt att mäta på mobiliseringen. Gapet borde minska. Nu ökar det i vägen.
Men om man då ändå känner sig hittills, det här är ju hittills resonemang, relativt trygg i att det går inte så bra för liberalerna, då finns det ju heller inget regeringsalternativ till höger. Och så finns det inget färdigt, åtminstone realistiskt, regeringsalternativ till vänster heller. Då återstår ju ändå den så att säga centerpartistiska lilla frågan. Finns det inte ett regeringsalternativ i mitten då?
Och skulle inte det vara attraktivt? Det finns ju väldigt många väljare som varken vill se SD eller Vänsterpartiet med för mycket inflytande. Så på så sätt så skulle det ju finnas många väljare som kanske gärna vill ha ett mittenalternativ. Men det är ju fortfarande liksom, det är ju fortfarande lite oklart hur det ska se ut. Alltså Miljöpartiet, om de ska ingå, de gjorde ju en intervju med Etsas Yusuf hos oss förra veckan där de sa absolut inte Kristdemokraterna, de kan inte sitta i regeringen. Ebba Busch utmålades lite grann som roten till all ondska. Samtidigt, exakt samtidigt som det här publicerades i fredags, så hade ju Magdalena Andersson en pressträff där hon aktivt då skulle liksom lägga ut nya krokar till Ebba Busch och flörta med henne.
Ja, men det uppstår ju liksom en ny spännande dynamik om man började betrakta det som att det existerar ett mittenalternativ.
Alltså, så vilka alternativ har vi då? Vi har de blågula, Tida, Ulf Kristerssons sida, ja, som just nu ser ut att liksom på grund av matematik inte vara någonting.
Ja, eller som har dödat sig själva kanske. Det är ju ett sätt att betrakta det. Alltså Tide tog död på liberalerna och det återhämtar sig inte liberalerna ifrån. Och då finns inte längre Tide som ett majoritetsalternativ längre.
För vad säger statsvetarna? De behöver ligga på omkring kanske 3,5 för att kunna attrahera större röster.
Alltså de behöver ju båda delarna, över 3%. Men sen så behöver ju också gapet vara så litet så att det som gör skillnad är att rösta på liberalerna. Båda de där två delarna fattas ju nu. Så att,
för Ulf Kristersson har ju sagt, han har ju pratat om det här mittenalternativet som Centerpartiet ju länge har pratat om och Magdalena Andersson har antytt länge. Det har ju Kristersson sagt, det hittar på, det är liksom en fantasi, det här är inte verkligt. Alla vet ju att Magdalena Andersson kommer vara tvungen att ta in Vänsterpartiet i sin regering, allt annat är liksom bara
ja, men det är klart,
teater.
Det har han ju rätt i. Det är ju fantasi, men vänsteralternativet där V och C blockerar varandra är ju också en fantasi. Och Tidö-alternativet där liberalerna inte finns i riksdagen är ju då också en fantasi. Alltså ja, alla regeringsalternativ är fantasier med det resonemanget.
Men Ulf Kristerssons hela idé när han har fått frågan om så här, varför ligger du under, varför ligger ditt block under eller regeringen, då säger ju han att ja, men det är för att alternativen inte på riktigt har ställt sig mot varandra. När de gör det, då kommer det här att vända. Men nu är ju han ser ju framför sig att mittenväljarna ska tänka så här, ska jag välja höger och dras med SD eller ska jag välja liksom Magda men då får jag Vänsterpartiet och massa konstiga skattehöjningar och att det ska få väljarna att välja höger. Om det nu ändå framstår som realistiskt med något slags mittenalternativ, då kommer det ju bli ännu jobbigare för Tidöpartierna.
Det finns ju lite olika högerskribenter som tycker att det här är, det vore nog bättre med mitten. Jag för mig att Johan Romin, han som var hans pressekreterare eller statssekreterare eller någonting på
han jobbade åt kulturministern. Ja, han var inte kort, statssekreterare men han,
nej, han jobbade där. Hur som helst, nu är han på Fokus. Jag kommer ihåg, för det var jag tror det var en centerpartist som skickade att han hade skrivit en text för flera månader sedan eller flera veckor sedan åtminstone som var så här, men det kanske blir så här liksom att vi är så galna att KD kommer in och liksom, så får C och S och liksom, de får lösa ut det här. Och sen så
Göteborgspostens ledarsida har ju också varit inne på sådana om Tider förlorar så måste Tiderpartierna ta ansvar för att Vänsterpartiet inte ska få mycket inflytande.
Och den här frispråkiga högermannen, jag vet inte om man är en sån partibeteckning längre, M. Odenberg.
Jaha. Den gamla partiledarkandidaten för Moderaterna.
Ja,
också känd som tidigare minister.
Ja. Han var ute på sitt eget Facebook nu och sa att vi ska inte hålla på och säga som Ulf Kristersson att säga att Centern är det minst relevanta partiet för att här finns det potential. Och så liksom är han lite strategisk och går igenom lite olika grupper han tror som de skulle kunna vinna på.
Mm. Han listar tre väljargrupper som Centerpartiet kan locka. Det är Magda Moderaterna, ni vet, klassisk grupp som vi brukar prata om, men också då alltså det vill säga moderatväljare som i förra valet röstade på SD. Och sen så då nej, förlåt. De röstade på Magda för att de inte gillar SD, menade jag. Hans andra grupp är moderatväljare som röstade på Moderaterna förra valet men som nu tycker att det har gått för långt när SD ska sitta i regering. De kan då fly till Centerpartiet. Och sen så mittenväljarna som inte vill ha SVMP-majoritet och vill liksom stödrösta på Centerpartiet. Och de där har jag anekdotiskt stött på rätt mycket de senaste veckorna. Alltså folk som kommer rösta på Centerpartiet för att tänka sig att det blir bättre om man vill hålla liksom Vänsterpartiet på.
Nej, är det höger eller vänstermänniskor? Eller?
Är det vänstermänniskor?
Ja.
Vänstermänniskor som inte vill se alltså sossar får man väl kalla dem. Höger vänstern.
Ja.
Alltså höger delen av vänstermänniskorna.
Vad nu Socialdemokraterna är politiskt.
Nej men alltså, du förstår.
Ja.
Höger- och vänstermänniskor, de verkar ju vilja rösta på Centerpartiet. Och det är väl så man ska förstå, jag tänker, de här ungdomsförbundarna som bråkar på din buss för att Centerpartiet hade varit för taskiga mot Vänsterpartiet. Det är ju väldigt tydligt att Elisabeth Thand-Ringqvist tar varje chans hon kan att banka på Vänsterpartiet. Just för att liksom tydliggöra så här, vi är liksom alternativet för dem som inte vill att Vänsterpartiet ska få för mycket inflytande.
Och jag tyckte det var intressant i gårdagens partiledardebatt, för då kändes det som att så här, okej, Simona Mohansson måste verkligen visa framfötterna och tänka så här, men hon får bråka med Nooshi, det funkar ju liksom alltid. Så skulle hon också bråka lite med Elisabeth Thand-Ringqvist och tror jag lyckades någonstans få in någonting, för plötsligt skrek hon så där hjält som jag tänker, åh, det här är Martin Ådahl.
Vem skrek?
Elisabeth Thand-Ringqvist. Mm. Simona Mohansson, får jag prata? Alltså den här, kanske, nu kanske inte låter som om vi väl spelar det här klippet, så kommer det visa sig att det här att var en elak kvinnohatande version.
Elisabeth Thand-Ringqvist, ska du inte bara komma över till den här sidan?
Vi sätter oss inte i en regering som inte sänker utsläppen.
Det här, och ni, sätter ni,
men nu sätter du också, men låt mig få prata färdigt, Simona. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
Men återigen, då påpekade ju den stora strategen, programledaren och vad hon nu är, Ebba Busch, att så här, nej, lugna er nu. Vår sida ska inte säga någonting, för just nu är det en rödgrön intern debatt som vi kommer tjäna på. Men frågan är, kommer de göra det egentligen? För att om då liksom Centern lyckas verkligen så här, vi kommer fightas allra mest med Nooshi Dadgostar. Nej, men då kanske väljarströmmarna går dit helt enkelt, och då kanske vi igen är vi KD i huvudet nu, att hon tänker, ja, just det, och om Centern är starka och Vänstern blir ganska svaga, ja, och jag ändå får till lite tillströmning, då kanske det ser ganska bra ut för Kristdemokraterna.
Mm, det är ju lite klurigt, för det finns ju, alltså det finns ju olika mittenalternativ. Nu bara pratar vi om ett mittenalternativ utan att benämna vilka partier som eventuellt då skulle kunna ingå i det.
Har du räknat på det här, vilka som kan få majoritet och så?
Nej, men jag menar, vi jobbar ju utifrån det här fantasiläget som Ulf Kristersson är i också. Alltså att det inte finns några regeringsalternativ någonstans. Men det, alltså, den lågt hängande frukten för en del. Johan Wenström är statsvetaren, debattören, skriver en sån debattartikel i Dagens Industri här i dagarna. Det han kallar Gambia-koalition. Det är ju alltså sossarna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
Och det är alltså en riff på tyskarnas Jamaica-koalition.
Ja.
Den jamaikanska flaggan liksom motsvarade färgerna i det tyska partisystemet när deras liberaler, socialdemokrater och de grynen samarbetade.
Mm. Den där Johan Wenström-alternativet är ju också den konstellation som Centerpartiet säger att de vill se.
Just det. Sen kan man ju tänka sig att det finns en massa andra. eller massa, men vi är ju ett läge där allt är öppet. Men om man tittar på den där, då finns det ju också en dilemma. Nu är vi fortfarande inne i, kan man locka fler väljare? Kan det här påverka taktikröstande och liksom rörelsen mellan partierna? Det finns ju en lucka för den där regeringsalternativet, och det är ju de väljare som vill ha kvar, alltså som är mitten eller lite höger kanske, som vill ha en hel del av det som Tide har uppnått kvar.
Mm, mm.
Alltså sådana som Socialdemokraterna har sökt när de har försökt neutralisera migration och rättspolitik och sådär. För jag menar, där är ju inte Centerpartiet så mycket att hänga julgran för de väljarna. Centerpartiet har ju inte varit lika pigga på att neutralisera de sakerna. Utan då måste man ju snarare rösta på KD för att få in tillräckligt mycket tidearv i den här mittenkoalitionen, tänker jag.
Mm.
Så det är ju också en möjlighet att Kristdemokraterna kan växa på det sättet.
En fråga som i alla fall jag har burit på sedan Almedalen, det är ju hur mycket av det som Ebba Busch håller på med är liksom på riktigt, och hur mycket är det bara spel för att dra väljare över blockgränsen. Mm. Alltså hur mycket liksom finns det ett alternativ där hon skulle kunna göra upp vänsterut, och hur skulle det i sådana fall se ut? Hon har ju egentligen sagt nej till liksom regeringssamarbete, hon har sagt nej till budgetförhandla, men varje gång hon säger det så är det ju lite så mitt huvudalternativ och i första läget, och hon håller ju ändå lite dörrar öppna, eller handlar det om att då kunna släppa fram Magdalena Andersson och göra upp om ett antal sakområden, få liksom ökad statlig vård till exempel. Alltså,
jag
undrar, för du var ju med henne förra veckan på resa.
Fick, ja, det var
jag. Fick du någon klarhet i så här, är det en stor bluff som pågår, eller ligger det något bakom det?
Det är Ebba Busch vi pratar om, får man klarhet?
Bluff.
Alltså hon låter ju klar, det är ju hennes styrka, men är det klart? Oklart. Jag skulle säga så här, jag tänker mig att hon vill den här rörelsen genuint, sett till vilka saker i samhället hon vill ändra på och sätta fokus på. Det finns ju dock ett jättestort dilemma för Kristdemokraterna. Och det är ju deras väljare. Alltså de väljare som de redan har. De väljare de har samlat på sig under Ebba Buschs ledarskap. Det är ju en ny sorts väljare.
Mm.
Alltså när hon gick före och banade väg för Tide. Kärnkraftsväljarna, gamla gubbarna på landet. Snarare så har de ju tappat de här fromma pingstvännerna. Och bytt ut sin kärnväljarkrets. Och en kärnväljarkrets som består av högergubbar kommer kanske inte jubla över Elisabeth Tandringqvist och Magdalena Andersson eller Miljöpartiet för den delen. Så det blir om hon skulle ta det så långt, så är det ju en enorm svekdebatt.
Även bränslepriserna.
Rakt ner till strax under 4% på 2 veckor efter valdagen.
Men det finns ju något intressant i det där, för det har ju varit så lång tid som man har pratat om de här liksom besvikna Jönköpingsmänniskorna som är liksom ledsna över vad Ebba Busch har gjort med deras parti. Typ. Mm. Men i Almedalen stöter man ju på andra sidan av det där, alltså de som har gått med i Ebba Buschs Kristdemokraterna, som älskar liksom det hårda KD. Alice Teodorescu-typerna som ju tycker den här omsvängningen är jättejobbig och inte alls känner igen sig i sitt parti och inte alls vill vara mjuka och hålla på med hjärtat och sånt. Det blir ju effekten när man skamlöst byter position från liksom 4 år. Ja, hon är ju skicklig. Alltså, först lämnar Moderaterna öppet till höger och då flyttar Ebba Busch hela sitt parti där och skiter ganska mycket i vad folk säger. Och sen så lämnar Moderaterna mitten öppen och då bara flyttar hon sig dit. Det är inte många som kan göra det tricket på så kort tid.
Ja, och de bakgrundssamtal jag har haft med kristdemokrater, då är det ändå så att nej, vi skulle inte släppa fram någon liksom socialdemokrat. Alltså det är ju så här, om vi ens skulle sätta oss i regering, du vet, då ska vi ska sitta i regering, men då är det verkligen liksom, då är det sånt krisläge, det är liksom tredje statsministeromröstning, alltså det fjärde, ja, det är verkligen
nu på
är
väg mot extraval.
Vi är på väg mot extraval. Mm. Det är riktigt jobbigt i
vi tar ansvar för Sverige.
Ja, precis. Och hon har ju varit tydlig med att så här, ja, då krävs det bort med landstingen. Då ska vi få något jättetydligt.
Bort med landstingen och en utrikesministerpost.
Ja.
Man kan ju också ta in hur Sverigedemokrater betraktar Kristdemokraterna. Alltså i Sverigedemokraternas grundkalkyl säger det så här. Kristdemokraterna har idag 6 statsråd. Ebba Busch kommer få ett helvete i vilken regeringsförhandling som helst när hon måste gå till sitt parti och säga nej, det blir 2 statsråd eller 3. De betraktar ju Kristdemokraterna som extremt sugna på själva posterna, på att ha departementen, på att ha hela den rörelseutrymmet som det är att faktiskt sitta i regering. Så ser man det med sverigedemokratisk analys, så ska man kanske tänka sig att om Kristdemokraterna rör sig, då rör de sig hela vägen, för så sugna på regerandet är Ebba Busch och hennes partiledning.
Ja, men det är klart att det är lättare på ett sätt att sälja till sin rörelse. Vi får också de här, vi kan också påverka de här områdena. På, liksom, vi får ta den här skiten, men vi får rejält inflytande.
Om man tänker så här då, för det tycker jag är det mest spännande. Om ni kommer ihåg när januariavtalet kom till, lite... Det var ju heller ingenting som man riktigt såg komma.
Nej.
Det skapade ju helt nya konfliktytor i politiken. Och jag tänker att en mittenregering eller ett mittenregeringsunderlag med centerpartister, miljöpartister, kristdemokrater och socialdemokrater. Förlåt, man skrattar lite. Ja. Man får ju ge Ulf Kristersson att det är lite fantasi. Men det skulle ju vara, liksom, skapa helt nya konflikter. Eller sätta andra konflikter i ljuset i alla fall.
Det var ju en intensiv period där då vi alla skulle bli experter på skogsavverkning och strandskydd, för att det var där konfliktlinjen lag mellan Centerpartiet och Miljöpartiet.
Ja, det kom
och
ju
de
tillbaks.
Frågorna fortsätter ju. Och sen finns det ju kärnkraften förstås.
Ja, definitivt.
Den kommer ju vara en sån. Gruvorna, alltså i gårdagens partiledardebatt som jag tyckte det var intressant på många sätt, inte minst att de hade liksom ett EU-avsnitt, vilket ju man känner är ovanligt.
Och de kallade det inte det.
Nej, fast
de kallade det Sverige i världen.
Ja, fast de världen lyfte i Sverige. Ju ändå liksom Europanivån på ett sätt som jag tyckte var så här väldigt, alltså både lättillgängligt och pedagogiskt. Jag tyckte det kändes intellektuellt och som en nystart för svensk politik. Jag var imponerad av det.
Men det är också journalistiskt klokt. Skriv aldrig förkortningen EU. Nej, när du skriver om EU. För då är ingen intresserad. Men om du skriver om vad det är som avhandlas och striderna, men då kanske någon är intresserad.
I alla fall så blev det ju väldigt tydligt att det var liksom väldigt spänt mellan KD och MP. Och Amanda Lind gjorde nog sin livsdebatt. Hon var ju riktigt bra. Jag fick ett sms från en partistrateg som var så här, kan inte någon bara ge henne ett utlandsjobb snart så att vi slipper henne? Och hon var ju så här återhållsamt arg på Ebba Busch hela tiden. Och det handlade ju om gruvorna, det handlade om samerna.
Ja. Hon är ju väldigt fakta, men hon är ju liksom Maria Wetterstrandig i det här liksom.
Hon är ju väldigt påläst och att hon kan vara så här, det var ju jag som demokratiminister som införde det här, och så kan hon liksom, hon använder rätt begrepp. Hon är lite motsatsen till Simona Mohamsson i alla fall vad hon sänder ut i det.
I Vårgårda där jag var och lyssnade på Ebba Busch, det är ju den här frireligiösa utfrågningen som alltså Gamla Missionsförbundet har haft i åratal, decennier. Där är ju en del frågor lite annorlunda. Alltså till exempel så får man ju frågan, hur ser du på bön?
Får alla partier där det, tror du?
Ja, det tror jag. Och en fråga är ju då, säg något snällt om en annan partiledare. Men här fick hon inte välja vem hon ville, Ebba Busch, utan de frågade, säg något snällt om Amanda Lind. Och det var ju, med tanke på den här eventuella koalitionen, en rätt intressant fråga. Och Ebba Busch sa att hon var en riktigt en bra debattör och att hon var saklig och massa sådana där enkla saker. Men hon sa också, liksom, till slut hade hon jobbat in sig i hur mycket hur mycket hon tyckte om Amanda Lind eller såg på henne, så att hon liksom sa, åh, jag skulle vilja låta som, jag kan stå i en debatt och tänka, åh, jag skulle vilja låta precis som hon. Men jag har ju dessvärre en lite annan debattstil.
Men är inte detta det andra helt sjuka, apropå då fantasialternativ eller vad som är verklighet och inte i politiken? Alltså, vi pratar Ebba Busch, alltså slugger Ebba. Ebba som har liksom kunnat, Ebba som har stått och sagt liksom, med berått mod, låter ni folk dö på äldreboendena. Ebba som kan ta liksom, vilken rubrik hon vill. Hon ska nu vara politikens sans. Politikens, kan vi inte sluta tjafsa så mycket? Ska vi inte, alltså,
jag tror att väljare är trötta på det här. Jag vill bara ha en energiöverenskommelse. Ska vi inte bara försöka göra lite saker som
bara,
är bra för
och
Sverige?
Och där kan ju du och jag komma överens. Mm. Alltså, och att liksom folk verkar tro på det här. Alltså, det är så mycket teater i Ebba Busch. Jag vill bara veta, så här, vem är den äkta? Kan vi få se den äkta Ebba? Vem är det?
The real Ebba Busch, please.
Stand up.
Ja, precis så.
Alltså, den äkta kan du ju få se om den här koalitionen kommer till makten och hon blir som då åtminstone Johan Wenström föreslår, utrikesminister. Tänk det här regeringsunderlaget, Ebba Busch är utrikesminister och sen hettar det till lite i Mellanöstern.
Ja.
Nej,
och då ska man säga, precis, för återigen, allting som har att göra med diplomati är ju återhållsamt och säga tråkiga saker så alla somnar. Och så har man en människa som bara, men jag vet hur man kan få klick och rubriker och jag har en känsla och intensitet. Ja, just nu är min känsla ändå att det är väldigt mycket strategiskt flörtande mellan S och K. Det är för båda två tjänar på det. Till exempel, jag kallades in och pratade i radion om så här, åh, hur ska vi förstå det här nya, liksom, Magda gör sin grej och Ebba svarar, jag kan spela boll. Och då kastade jag in ytterligare en metafor, att så här, är inte det här lite som tjejer på dansgolvet som vill verka lite bisexuella, hångla med någon
tjej? Sa du det i radio?
Titti Schultz var, vänta lite, jag får nog försöka smälta den här liknelsen. Och då, men då säger jag så här, jag pratat med...
Det är som 90-tals estetik också, jag tror inte att det finns längre.
Nej, precis.
Gen Z kommer inte fatta vad
nej,
du menar.
Nej, för de bara säger, men nej, väl, det spelar ingen roll. Men vad jag menade var att så här, idén...
Är det här att du inte tror på bisexualitet?
Det finns på riktigt, jag vill bara ha det sagt innan jag blir cancelad. Men det kan också ha varit folk som ibland så här spelar på någonting... Den gamla bilden var ju så här, bögar sa det som ett så här, liksom, första steget till riktigt. Och man säger, jag tror jag är bisexuell. Man bara, you're very gay. Medan det har funnits tjejer i historien som har liksom varit så här, ah, jag kan hänga med tjejer. Och sen så är det, men det är mer så här en grej som man känner så här, du gör det för en annan publik.
Man gör det för att locka män.
Du gör det för att locka män. Jag kommer ihåg ett...
Men jag tycker det är lite sexistiskt.
Absolut.
Jag vill ändå lägga in
att
jag tycker inte att du, jag tycker inte du ska säga det här.
Fast det gör en ganska bra bild, är det inte det?
Det är fruktansvärt sexistiskt, men kanske fångar någonting. För poängen är liksom att när de ställer sig bredvid varandra... I sakpolitiken så säger ju Magdalena Andersson, vi vill ha indexerade kommun- och regionbidrag. Vi vill hälla mer pengar garanterat till alla våra lokalpolitiker. Kristdemokraterna säger, vi vill verkligen inte fortsätta med just det systemet. Mm. Och framförallt ska vi inte ha 21 olika organiserade. Och det kommer vara vår ingång. Så att de tycker ju inte någonting i sanning. Men å andra sidan, ibland... Kvinnlig sexualitet tycker jag är magisk och fantastisk och den kan förändra sig under livet. Plötsligt kan de stå där. Det kanske är så här skojsexig hångel och sen bara what?
Sen någonting blir de hända. Lesbiska för de är så trötta på män.
Jag vet inte alltså, det.
Men jag känner att jag har så mycket att säga om detta som vi absolut inte ska säga. Jag måste ta oss tillbaka till... Jag ville säga något om Ebba Busch som
alltså slutsatsen här är då att det...
De spelar just nu, men ibland när man spelar bisexuell så kan det hända på riktigt.
Just det.
Men, och Ebba Busch som utrikesminister, om man tänker sig att hon har ju lite grann varit det i den här regeringen trots att Moderaterna har försökt hålla emot. Och det har ju blivit konflikter då i Mellanösternfrågan inom Tidögänget. Så kan man ju bara se, alltså ingen minns ju det längre, men Miljöpartiet var ju liksom ett Palestinaparti en gång i tiden. Det finns ju ändå väldigt starka sådana... drag, även om Per Gahrton inte lever längre och Gustav Fridolin verkar ägna sig åt annat, så finns det ju
men det vore ju det bästa
Fridolin som utrikesminister.
Nej, Fridolin kommer tillbaka som minister. Ja. Underbara duster mellan honom och Ebba Busch.
Men man har ju hört en del UD-personer liksom säga lite så här: oj, 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 Ebba Busch går liksom längre åt alla håll i alla frågor än liksom vi, och varför får hon, göra det? Mm. Men
vänd på det då.
Ja.
Det här är ju också, det finns ju också sakfrågor där det kan bli ny enighet. Alltså konflikter så att säga biläggs. Sjukvården, okej, Henrik här tycker att det finns en konflikt mellan socialdemokrater och kristdemokrater och hur de ser på det. Det gör det ju. Men det finns ju en konflikt mellan kristdemokrater och alla andra hur de ser på sjukvården. Så ska hon komma någonstans med
förutom väljarna. Väljarna vill väl ha hennes sjukvård.
Ja, men då får det väl bli en regionreform.
Och återigen, vad hände när vi slog samman alla polismyndigheter till en stor? Sa någon, wow, vad bra. Vad kul att vi gjorde det här precis när vi fick gängvåld i Sverige.
Nej, det här är inte en plädering för Ebba Buschs förslag, men det finns ju kompromissutrymmen i det här. Det är ju inte en digital fråga som det kan framstå.
Och barnbidragen. Höja barnbidragen.
Och man tycker sjukvård är viktigt.
Ja.
Barnbidragen finns och någon liksom idé som de väl delar lite med vänsterblocket om typ så här, det vore bra med kanske större investeringar i olika infrastruktur och samhällsprojekt, och kanske kan vi till och med låna till det. Det är väl inte sossarna riktigt, men de andra.
Nej, men där blir
men delar, reformisterna är ju där.
Ja, men hela den här koalitionen blir som en stor socialdemokrati i synen på staten och hur stor den ska vara, statens makt och så. Nämligen, alla vill att staten ska satsa mer. Okej, kanske inte Centerpartiet, fast på en del områden ändå. Och sen så blir det partiledningen, alltså sossehögern, som bromsar och pratar om finanspolitiskt ramverk och skuldankare och sådana saker.
Ja.
Det är ju en underbar position för socialdemokrater att ha.
Sen tänkte ledning jag, i alla fall. Apropå Vårgård, att det finns ju liksom något så lite frikyrkligt i Miljöpartiet också. Alltså det finns ju, jag tror på vissa sätt att de ändå delar syn med Kristdemokraterna på typ civilsamhället och biståndsorganisationer, och liksom allt kanske inte ska gå till arbetarrörelse anknutna, utan man vill liksom, man ska inte glömma att
mer bidrag.
I Miljöpartiet finns det ju en grundskepsis mot Socialdemokraterna som kanske har varit mindre framträdande de senaste åren också, men den finns ju absolut där.
Men frågan är hur mycket vi ska försöka liksom i det här Gambia då, det blåa, gröna och röda, om det går verkligen, alltså det är ju mer de vill blockera. Ebba har ju också pratat om så här, stoppa kvoteringssmock som liksom säger att det får inte bli fler pappamånader.
Nej, de
det
ska
blockera. Precis. Centerpartiet gick ut och sa ett tag ultimativt, det blir nyval hellre än att ta bort karensavdraget. Det känns som att det här är bromsa, blockera regeringen.
Ja, och på det sättet skiljer det sig från hur Tidö gick fram inför förra valet. Alltså det var ju inte sagt att de skulle sätta sig ner på ett slott och förhandla och skriva ett avtal och någonting. Det var ju väldigt vagt. Det var ju vi öppnar för att samarbeta med Sverigedemokrater. Det ska man ju komma ihåg. Men det fanns ju en gemensam bild av vartåt samhället skulle och vartåt politiken skulle.
Ja, och vilka problemen var. Man hade ju liksom ändå förhandlat ihop sig på energi och migration lite grann. Man hade ju gjort lite liksom gemensamma utspel.
Men man kunde ju inte åka på en gemensam energikampanjturné.
Nej, det men var ju Liberalerna att kunde inte åka med. Så nej, var
men mindre än att Liberalerna tog en taxi därifrån.
Nej.
Alltså, så det saknar ju en sån här mittenkoalition, men det saknar ju ärligt talat Tidö idag också. Tidöpartierna är ju inte överens om var ska tyngdpunkten för politiken vara nästa mandatperiod. De säger lite olika om så här, är vi färdiga med migration eller är vi inte? Vad är nästa projekt? Lite oklart för en del, och förutom då för Ebba Busch som har ett stort samhällsbyggnadsprojekt som hon vill lansera.
Ja, Moderaterna vill ju bygga hus då. Det är ju väldigt mycket att de ska
villor.
Olika småhus till folket. Alla ska ha villa och vovve, säger Ulf Kristersson.
Ja, men det, så de eller har Winston, ju inte någon gemensam plan de heller riktigt. Eller?
Gunnar Strömmer ska... Nej, de är inte heller överens om att Gunnar Strömmer ska fortsätta som justitieminister. Nej.
inte ens det.
En helt annan grej. Jag var inne på Reddit, såg att folk hade varit upprörda över, nu har Sverigedemokraterna tagit över T-centralen i Stockholm, och liksom så här, åh, de har lagt ut en, humlan är jättestor och de har
massa... De har ett torg mitt på centralen.
Precis, jag tror de har hyrt det där liksom från Järnhusen i en vecka, och då får man väldigt mycket...
Det är en miljon tror jag ungefär att det kostade, skrev vi i tidningen.
Ja.
Det är en gammal myt då. Att... Den som har ett torg på T-centralen vinner valet.
Det får vi se. För det jag tyckte var intressantast var att de hade använt det här metaforen som Jimmy Åkesson lanserat lite olika tal. Det finns två dörrar, in i Sverige eller ut ur Sverige, och gjorde så bokstavligt så att de hade satt på dörrarna liksom. Och de här dörrarna, som om man någonsin varit på T-centralen, de har man gått igenom, alltså de som går ut till tågen nere under det vi en gång kallade bögringen, men som vi inte kallade det, vi bara kallade det ringen. Där var det liksom, här är dörren in om du pratar svenska och har ett jobb och liksom anstränger
om
dig.
Om man går på bidrag och inte pratar svenska och inte sköter
kriminell,
sig,
ja,
då fick man... gå ut.
Precis, och precis när jag skulle gå ner och kolla hur såg det där ut i verkligheten, för jag bara så här, det är någonting väldigt tilltalande i att vara så oerhört konkret i något som ska vara metafor, att du ska göra om det till en verklig dörr och sätta på det här. Då ser jag att människor är och drar ner de här, och jag bara, vad är det här, och frågar liksom några vakter, och de bara är det är väl någon som har klagat, och jag bara, okej, vad är det här? Och det är lite oklart exakt vad det är.
Nej,
som har,
nej. Järnhusen har ju uttalat sig om det där. Det var ju just, alltså dels så stod det liksom inte Sverigedemokraterna på de där affischerna, så att det var svårt att se.
Det var en ledsen humla. Det var en ledsen humla om du inte sköter dig. Det var en glad humla om du sköter dig.
Humlan var med, men den är kanske inte så känd. Så att man såg då en risk på Järnhusen att människor skulle tro att det var liksom riktiga dörrar som tågstationen hade satt upp.
Som typ att information...
Att här får du inte gå in. Du är inte välkommen in på centralen om du tar bidrag. Så att det är så de liksom anger att de... Och att de hade fått se saker men inte sett dem här. Mm. Och du säger att det hade de visst gjort. Men, Så det var därför de plockades ner. Men jag tyckte det intressanta med det där var... Vi skrev om det där igår. Jag såg att Aftonbladet skrev och lite sådär. Men det här följer ju ett gammalt SD-mönster med tunnelbanekampanjen. Alltså, vill du kliva in på SDs tåg eller väntar du på nästa, liksom, när de hade draperat hela tåget i förra valrörelsen.
Och det återvandringståget.
Det finns ju flera stora tunnelbanekampanjer, och de har ju alltid handlat om att maximera uppmärksamhet. Här blev det ju verkligen inget surr alls.
Från den lilla humlan.
Om att de blev... Alltså visst, det skrevs några artiklar, men jag menar, ni minns när det liksom revs ner i den här Östermalmstorgskampanjen. Mm. Vad var det? Valet 14, va? Då var det ju liksom... Det dominerade ju debatten i en vecka, typ. Nu är det liksom...
Yttrandefrihet, god ton, aktivism, våga bli chockerad. Vi blir inte längre chockerade av
Sverige. Men för idén med den där strategin är så här, man ska skapa jättemycket uppmärksamhet, folk ska vara jätteupprörda, men sen så ska vissa läsa så här, Sverigedemokraterna tycker att folk inte ska gå på bidrag och att de ska sköta sig. Vad bra, jag röstar på dem. Men det verkar inte funka längre.
Du menar
upprördheten, att... Johan Jakobssons gamla 80-20-strategi verkar död för Sverigedemokraterna.
Du menar att Joakim Wallerstein inte har någon mojo längre?
Ja, men SD är kanske ett annat slags parti. Jag gick förbi där i morse också, det här torget. Då stod Ludvig Aspling där och pratade med lite folk, och alltså migrationspolitiska talespersonen. Och det var ju liksom, ja, det var liksom inte så mycket.
Normaliseringen har gått så långt att de inte längre kan göra bra stunts och provokationer.
Kanske. Mm. Eller att detta var i alla fall för milt. Jag vet inte.
Skicka ut Jomshoff. Det gör de ju redan.
Eller
han är ju, han är som en egen turné, men har man inte tröttnat på hans bok fastän man inte ens har hunnit få läsa den?
Ulf Kristersson verkar ha tröttnat. Han säger att han förstör valrörelsen, såg jag ett citat från Ulf Kristersson. Det är väl det skarpaste nästan han har sagt om Jomshof hittills.
Verkligen.
Kan de inte göra en sån liten snabb, vad heter det, ABC-utredning, om man kan liksom ta honom i förvar, låsa in honom någonstans?
Jomshof. Ja. Skicka honom med Amanda Lind på utlandstjänst.
Med det sagt vill jag gärna läsa Richard Jomshofs bok, så om det är någon som har den så kan
han
få skicka den till mig. Det säger han väl bara. Det kändes som en sån klassisk försäljningsstrategi att säga att den var slut.
Ja, kanske.
Så finns det ett ex, tack gärna, ja tack.
Mm. Ska vi avsluta den här podden nu?
Nu avslutar vi.
Ja. Hej då.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på Politiken. Producent är Tove Friman Leffler och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.